Då hälsar jag alla hjärtligt välkomna till denna extra sammankomst, en tionde. Det är inget ämne utsatt på schemat eftersom det inte finns något schema för den här gången. Och jag tänkte att vi då som en sammanfattning av den serie vi har haft skulle ställa frågan igen. Jesus, vem är han? Vem är han egentligen? Vi har ju haft ämnen som Bibeln och Jesus och forskningen och Jesus och vad apostlarna vittnar om och de olika evangelisterna, vad de lyfter fram och betonar. Jesus, vem är han? Vem är han som, när lärjungarna kommer till Jesus och ställer frågan, vem är störst? Vem är egentligen störst i himmelriket? Ropar på ett litet barn och ställer det mitt ibland dem och säger, sannerligen jag säger er, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i himmelriket. Vem är han som säger, om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike? Vem är han som säger att det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i himmelriket? Och när lärjungarna hör detta, då blir de ju utom sig av häpnad och förskräckelse och säger, vem kan då bli frälst? Och då ser Jesus på dem, står det, och säger, för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. När denne Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, då svarade han dem, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Vem är denne som säger, de är saliga som inte ser och ändå tror? Vem är denne som säger, ingen kan se Guds rike? Ingen som inte blir född ovanifrån? När den botfärdige rövaren på korset säger, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Vem är då denne Jesus som säger till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset? Vem är denne Jesus av Nazaret som säger, min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det slags frid som världen ger. Vem är denne Jesus som har en talesman, en apostel Paulus, som förklarar detta så här? Guds rike består ju inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och den glädje som den helige ande ger. Vem är denne Jesus om vilken Paulus skriver, Gud har stiftat frid genom blodet på hans kors. Vi har tidigare tittat på vad evangelisterna säger, och jag tittade nu inför förberedelsen av denna sammanfattning och avslutning återigen på vad evangelisten Matteus säger som svar på frågan, vem? Vem är han? Och ni kanske kommer ihåg att jag har förut sagt att det är två frågor som dominerar i hela Nya Testamentets vittnesbörd. Vem och vad? Vem är han? Vad gör han? Vad ger han? Vad har han uträttat för oss? Och när jag nu på nytt tittar på Matteus evangeliet så ser jag ju redan i rubriken Matteus 1:1 så står det direkt Matteus vittnesbörd. Han är Messias, ättling till David och Abraham. Jesus är Messias. Han är ättling till David och Abraham. Och sen låter evangelisten Matteus den här frågan besvaras av olika människor, av olika personer. Inledningsvis låter han Johannes Stöparen komma till tals. Vem är han? Johannes Stöparen säger, den som kommer efter mig, han är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att bära sandalerna åt honom. Matteus låter vår himmelske far yttra sig om sin son i samband med Jesu dop. En röst hördes från himmelen. Denne är min son, den älskade. På honom vilar mitt välbehag. Matteus låter också motståndaren, djävulen, komma till tals. Och djävulen säger, du är ju Guds son, befall då de här stenarna att bli bröd. Djävulen vill fresta, vill bringa på fall, vill att Jesus ska utnyttja sin ställning på ett missbrukande och ödeläggande sätt. Är du Guds son, så befall de här stenarna att bli bröd, säger djävulen. Matteus visar gång på gång att Jesus är uppfyllelsen av Gamla testamentet, av profetiorna. I fjärde kapitlet stryker han under att profetian i Jesaja 9 om de som satt i mörker och de som fick se där i mörkret ett stort ljus. Det går nu i uppfyllelse när Jesus kommer till människorna i hedningarnas Galileen. Jesus säger själv enligt Matteus, jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Han är uppfyllaren. Uppfyllaren av lagens krav och uppfyllaren av hela Gamla testamentets, alla Gamla testamentets löften. Olika människor då. Det blev en fruktansvärd storm en gång på Galileiska sjön, Genesarets sjö. Och när Jesus stillar stormen så står det, männen häpnade och sa, vem är han då? Både vindarna och sjön lyder ju honom. Vem är han? Man undrar. Det trädde fram två besatta på östra sidan om Genesarets sjö, Golanhöjderna, som ni hör mycket om i nyheterna, som Israel har ockuperat och eventuellt ska ge tillbaka till syrierna. Två besatta i det området ropar till Jesus, vad har du med oss att göra, du Guds son? Och det är för övrigt typiskt för inte bara djävulen, utan de orena andarna, de vet att han är Guds helige, de vet att han är Guds son, men det är ingen tröst för dem och ingen glädje, utan de bekämpar honom och flyr honom. Fariseerna kommer ofta till tals hos Matteus och hos de andra evangelisterna. Hur kan er mästare äta tillsammans med publikaner och syndare? Frågar de. Och svaret är, Jesus säger, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Två blinda ger sitt vittnesbörd. Vem är han? Deras svar är, förbarma dig över oss, Davids son. De inte bara bekänner att han är Messias, det betyder uttrycket Davids son, han är löftenas frälsare, han är Messias, utan det är inte bara en teoretisk kunskap, han är Messias, utan de behöver honom. Hjälp oss, förbarma dig över oss, Davids son. När en blind och stum botas, då blir folket förvirrat och undrande. Folket säger, kanske han ändå är Davids son. Men de är inte säkra. men tänk, han kanske är Messias. I sin egen hemstad i Nasaret. Och vem är profet i sin egen hemstad? Där säger man så här: varifrån får den mannen en sådan vishet och såna kraftgärningar? Är han inte son till snickaren? Heter inte hans mor Maria? Och så vidare. Vem är han? Hur kan han göra såna ting? Hur kan han vara så vis? Snickarens son. Marias son. Konung Herodes. Han får också vara med på ett hörn hos evangelisten Matteus. Herodes blir förskräckt. Han har avrättat Johannes stöparen. Och han säger så här: det måste vara Johannes stöparen som går igen. Så har vi den kananeiska kvinnan som inte ens tillhörde Israels hus. Hon säger: han är Davids son. Och precis som de blinda som jag nyss nämnde om, så är det inte bara en teoretisk insikt och kunskap. Jag behöver dig. Förbarma dig över mig, Herre, du Davids son. Och det är för övrigt ett genomgående drag att många, många i Israel hånar honom och förkastar honom, men svaga, blinda och människor från hedniska folk ropar efter honom och tror. Så att Jesus nu och då måste säga: aldrig i Israel har jag funnit så stor tro. Jesus väcker frågan själv en gång med sina lärjungar: vem säger folket att jag är? Och ni minns hur lärjungarna räknar upp olika förslag som folket kommer med. En del säger att du är Johannes stöparen. Andra tror att du är Elia. Andra åter att du är Jeremia. Och andra säger han är väl en av profeterna. Men ni då, säger Jesus, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade honom: du är Messias, den levande Gudens son. Men Petrus förstod inte till fullo vad det innebar att Messias är den lidande tjänaren, så som han beskrivs i Jesajas profetia 53 kapitlet. Föraktad var han och övergiven av människor. Han måste dö för våra synders skull. Han måste bli genomborrad på grund av våra överträdelser. Han är Guds lamm, offerlammet, soningsoffret för våra synder. Så måste det vara. Så när Jesus säger till Petrus, som kommer med denna fina bekännelse: du är Messias, den levande Gudens son. När Jesus då säger: jag måste gå upp till Jerusalem och lida mycket. Då säger Petrus: ingalunda, Herre. Ska detta vederfaras dig? Inte. Kommer aldrig på fråga. Och ni minns hur Jesus då måste skarpt tillrättavisa Petrus: gå bort, Satan, stå mig inte i vägen. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Typiska människotankar. Inte ska han behöva lida och dö för oss. Vi ska klara upp det här själva. Det är svårt att förstå riktigt vem är denne Jesus. Och Jesus vet det. Och han säger att ni kommer inte att förstå det, inte till fullo. Men när jag har fullgjort mitt verk och när jag har uppstått igen, då ska ni förstå. Men han låter förklaringar ges. Han visar vem han är nu och då i sina under. Och inte minst på förklaringsberget, när han tar med sig just Petrus och Jakob och Johannes. Och när de har fått förklaringen, fått se det klart. Förklaring betyder ju egentligen att det som döljer sanningen för oss, det dras åt sidan. Ridån dras undan och vi får blicka in i det sanna, det andliga, det himmelska. Det blir klart, förklarat för oss. Ja, då måste ändå Jesus säga till lärjungarna efter denna förklaring, förklaringsbergets händelse: tala inte med någon om vad ni har fått se förrän människosonen uppstått från de döda. Varför inte? Varför säger Jesus flera gånger, säg det inte till någon när de ser vem man är? Jo, därför att det missbrukas. Man sätter inte in denna klarhet i sitt rätta sammanhang. Man vill göra Jesus till en jordisk kung och en jordisk ledare. Och förstår inte detta med försoningsoffret, att han måste lida och dö så som profeten har sagt, för våra synders skull. Därför, säg ingenting om vad ni nu har sett förrän människosonen uppstått från de döda. Lärjungarna kommer tillbaka till den här frågan som jag började med: vem är störst? Det är för människor ganska väsentligt och viktigt. Vem är störst? Och Matteus tar upp detta i sitt 18:e kapitel. Vem är egentligen störst i himmelriket? Vad är svaret? Jo, detta som är så svårt att fatta och som en dårskap för den naturliga, oomvända människan. Nämligen att han som är ringast till det yttre, som blir smädad, föraktad, övergiven, bortstött, allas tjänare, han är störst. Han som i människors ögon är mest föraktad och minst, det är han som är störst. Aldrig har någon älskat som han. Ingen har blivit så övergiven och så föraktad. Övergiven inte bara av människor utan av Gud, för att vi skulle få frid, för att vi aldrig någonsin ska hamna i dödens förgängelse och i Guds övergivenhetens hemska plåga. Låt mig citera lite ur profetian i Jesaja 53 som ligger där i bakgrunden gång på gång för Matteus framställning, bara så att den är aktuell. Vem trodde vad som predikades för oss? För vem var Herrens arm uppenbar? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom fann vi inte hans utseende tilldragande. Han var föraktad, övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, straffad och pinad av Gud. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Och så vidare. Han som blir föraktad och övergiven mer än någon annan, han är egentligen den största i himmelriket. Allas tjänare. Det här var så svårt att förstå. Men Petrus hade bekänt: du är Messias, den levande Gudens son. Och han hade sagt: om så alla kommer att överge dig, så inte ska jag göra det. Matteus visar hur det är med vår bekännelse och vår egen styrka. Han talar om för oss vad som hände med Petrus när det drog ihop sig och blev svårt. Då säger Petrus: jag känner inte den mannen. Det här berättar Matteus för att vi inte ska dra så stora växlar på vår tro och vår bekännelse. En med stark tro träder fram och säger: ja, jag tror, hjälp min otro. I oss själva är vi likt Petrus, fega och svaga. Men den starke, han som kommer efter mig, han är starkare än jag, som Johannes Döparen säger. Det är Jesus. Vem är han? Och till och med de som står där på avstånd, representanter för den romerska ockupationsmakten, centurionen eller den romerske kaptenen och hans folk, som det står, de sa så när Jesus gav upp andan. Så var då den mannen verkligen Guds son. Man hade undrat, och en del hade tänkt kanske, men nu är det mer en undran. Han var verkligen Guds son. Men för en lärjunge och för apostlarna så är det mer än bara en förundran och en teoretisk kunskap. För apostlarna, för Jesu lärjungar, så är det något alldeles omistligt. Och det går över till en visshet. Nu vet jag vem man är. Nu har jag lärt känna vem man är. Jag vet på vem jag tror, säger Paulus. Han har gjort dödens makt om intet. Han har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom det glada budskapet. I vars tjänst jag blivit ställd som härold och apostel och lärare. Ja, så säger Paulus precis före de här orden. Jag vet nämligen på vem jag tror. Han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. I vars tjänst jag blivit ställd som härold och apostel och lärare. Jag vet nämligen på vem jag tror. Och det är inte bara liksom en häpnad och förundran. Så var han då verkligen Guds son? Jaha. Utan då är det något djupare och något reellt för var och en. Är inte dödens makt reell för oss? Är inte det här med förgängligheten kuslig för oss? Vi är inne på allihop, redan från vår första dag, på någon form av countdown. 10, 9, 8, 7. Vi går mot döden var vi går. Vi ser förgängelsen runt omkring oss. Vi ser den hos oss själva i våra egna lemmar. Vi kan möta den påtagligt och skrämmande, som vi gjorde på skolan häromdagen när en kollega plötsligt var död. Då blir det mer än förundran. Så var då denne verkligen Guds son? Ja, han var Guds son, han är Guds son, och han har gjort dödens förfärande makt om intet, och bara han. I honom har jag evigt liv och kan ropa mot döden: du död, var är din udd? Du helvete, var är din seger? Ormens huvud har han krossat. Han har fört liv, evigt liv, oförgänglighet fram i ljuset. Detta genom det glada budskapet som har nått mig. I vars tjänst jag blivit ställd som härold och apostel och lärare, säger Paulus. Jag vet på vem jag tror. Ja, detta var några snabba glimtar i anslutning till Matteus evangeliet. Och du kan göra likadant om du vill. Gå igenom kanske Markus, kanske Lukas, kanske Johannes, och ha en fråga med dig. Titta efter hur det kommer fram detta. Vem är han egentligen, denne Jesus? Johannes som ställer samman sitt evangelium efter de andra tre, Matteus, Markus och Lukas, han kan inte hålla sig. Han måste fram med bekännelsen, den här som Jesus, den bekännelse som blir tydlig, som Jesus sa, när allt är fullgjort. Efter mitt fullbordade verk, min död och min uppståndelse, då ska ni förstå. Och där finns inget kanske, ingen tveksamhet, utan ni vet hur grandiost Johannes börjar sitt evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har ingenting blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och så vidare. Och han är, säger då Johannes, det sanna ljuset som har kommit till världen. Det sanna livet, det sanna ljuset. Och han blev människa. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Och så låter evangelisten, aposteln Johannes, förelöparen, Johannes stöparen, komma till tals från 15:e versen i första kapitlet. Och det säger Johannes stöparen, de kända orden: han var förr än jag. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Och Johannes stöparen klargör att han är offerlammet. Där är det ingenting om bort det att du måste offras för våra synders skull. Ingalunda. Jo, han måste för vår frids skull. Han måste ju bli genomborrad för vår frid, för vår frälsnings skull. Se Guds lamm, säger Johannes stöparen, som tar bort världens synd. Han är Guds son. Och i samma första kapitel kommer också en av de 12 att få avlägga ett vittnesbörd. Det är Filippos. Han säger: den som det står skrivet om hos Mose i Torah och hos profeterna, honom har vi funnit. Och det får bli en bra sammanfattning, tror jag, för det vi har studerat. Vem är denne Jesus enligt Bibeln? Vad har forskningen sagt? Det upprepar jag inte nu. Men vad säger apostlarna? Vem har de funnit? Vem är han? Och hur har Matteus och de andra apostlarna lyft fram vem de tror på? De har funnit uppfyllaren av lagen och profeterna. De har funnit lammet som är betalningen för våra synder. De har funnit den rättfärdighet som håller inför Gud, som betyder att dödens makt är bruten. Vi har redan nu evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Han är Guds son. Han är Gud själv, det eviga ordet som har blivit kött. Han är det sanna livet. Och då har vi nog och över nog. Det får bli min inledning till vårt avslutande samtal. Nu ska jag stänga av mikrofonen så ni vågar yttra er.